Och igår hörde jag något helt crazy, att det är ett japanskt företag som ska bygga en hiss upp i rymden.
En hiss
ska vara färdig 2050.
Ja.
Och det ska ta 7 dagar att åka dit upp. Hmm. Japaner.
Japaner.
Som kommer på Japan. Sådana grejer.
Ja.
Hej och välkomna till Greppa UX, podden om UX och bibliotek. Idag har vi ett helt program om det som kallas Lean UX. Och Kristin, varför har vi valt att fördjupa oss i detta?
Jo, men Lean UX är ju en liten favoritmetod. Det går snabbt att komma framåt och det gillar ju jag när saker går snabbt. Den handlar väldigt mycket om att man ska ha någonting ut och testa på användare och se om håller idén och håller det där produkten eller servicen på något riktigt. Och sen lär man sig. Det är inbyggt lärande. Det handlar väldigt mycket om att göra något och lära sig av det och göra om. Och det tycker jag om. Ja, det är något man måste gilla.
Mm. Idag har vi med oss en gäst som ska introducera och berätta lite vad Lean UX är. Välkommen Martin Christensen. Vem är du och kan du berätta lite om din bakgrund?
Tack, jättekul att få vara med.
Mm.
Vem är jag? Jo, jag är en gammal datanörd faktiskt som blev mer intresserad av att jobba med och för människor för länge, länge sedan. Och jag tror att det handlar lite om att en av mina första chefer påpekade att jag var en bra länk liksom, mellan användare och tekniker. Att jag kunde prata båda språk. Han kallar mig för användbarhetsingenjör. Kombo-variant liksom. Så på den vägen är det väl.
Vilken underbar titel skulle jag vilja ha. Användbarhetsingenjör.
Jag var nog inte ensam om den. Men den passade mig bra i det läget i alla fall. Men sen, jag jobbade ganska länge som UX-are, user researcher. Främst lite interaktionsdesigner. Men jag har liksom alltid varit intresserad av processer och teamen, medarbetarna. Så det är vad jag gör idag. Jag coachar team och försöker dela med mig av det jag kan.
Mm, du kallar dig för agil coach.
Agil UX-coach till och med.
Ja, agil UX-coach. Ja. Vad innebär det lite mer specifikt?
Ja, jag coachar inom agila metoder. Men jag coachar också inom UX. Och så coachar jag kanske framförallt inom agil UX, agile UX. Som är liksom... Det handlar om bästa sättet att samarbeta mellan någon form av beställare och utförare eller mellan den utforskning som behöver göras för en produkt eller tjänst och leveransen av produkten och tjänsten. Så att det inte blir ett rent vattenfall. Där borta sitter några i ett hus och bestämmer vad som ska göras och där borta sitter några andra och bara bygger skiten. Så det är mycket, mycket processfokus i agil UX. Mycket samarbete.
Varför funkar det så bra ihop? Eller agilt och UX?
Det är ganska många metoder, inklusive UX och agilt, som har mycket likheter i sig. Om folk tittar på hur metoden ser ut strukturmässigt så kanske man tycker nej, det här är inte samma grej. Men om man kollar på principerna bakom, där agilt exempelvis har som första princip att kontinuerligt leverera värde till kunden, vilket också UX har. Så de matchar liksom.
Alla kanske inte vet vad agilt är. Kan du förklara det lite?
Ja. Agile spänner egentligen över den generella principer för arbetsmetodik. Men det blev att det blev mest leveransfokus på det hela. För det är mest rena utvecklingsteam egentligen som har anammat det. Men man kan använda det i vad som helst. Agile i sig är en rörelse som förespråkar så korta feedbackloopar som möjligt. Alltså för att förstå vad som ger värde för kunden. Och det är till skillnad då från traditionella sätt att arbeta på. De där som gjorde att det tog 2 år innan man fick någon feedback överhuvudtaget på det man byggde. Och så vad man funderar på då är hur kan vi korta den kommunikationsloopen och få feedback snabbt liksom. Då handlar det egentligen om att man försöker göra det minsta lilla men mest viktiga först och se till att få riktig äkta feedback på det så fort som möjligt så att man kan korrigera löpande.
Feedbackloopar, det är det som är det?
Det generella namnet är iteration egentligen.
Ja.
Och inom UX så säger vi att vi jobbar iterativt med våra designlösningar. Så det är en ren 1-1-matchning mellan det.
Iterationer, nu kommer det bli väldigt mycket förklaringar här i början tror jag. Men vi har ju också upptäckt att ordet iteration är det väldigt få som förstår om man inte jobbar just med systemutveckling.
Ja, du, de förstår inte heller.
Nej,
man bara svänger sig med de här begreppen.
Men hur skulle du förklara ordet iteration?
Man gör någonting och sen så begär man feedback på det och så agerar man på den feedbacken och förbättrar utifrån den feedbacken.
Så innan Kristin går in och djupdyker, eller du sa att man skulle vad kallar du det för?
Jag vet inte, hardcora.
Hardcora kring Lean UX, så måste du ju också beskriva Lean UX lite övergripande.
Och det är faktiskt en ganska svår fråga. Och det är för det finns ganska många, flera i alla fall, tolkningar och varianter på det. Så det ser inte alls likadant ut på olika ställen. Men den vanligaste Lean UX-varianten är ju hypotesdriven design och utveckling. Alltså man arbetar i så små feedback-loopar som möjligt. Bygger prototyper baserat på antaganden som man har och som man så fort som möjligt försöker kolla om de stämmer, validera dem. Det är väl den vanligaste varianten av Lean UX, tror jag.
Hur var Lean UX tänkt från början?
Man måste veta lite om Lean Startup egentligen från början. För det är därifrån det kommer. Och Lean Startup är tänkt att validera marknadens attityd eller behov av en produkttjänst. Det vill säga en väldigt kvantitativ ansats. Kan den här produkten funka på den här marknaden? I stort. Och UX i sig är ju egentligen tänkt att kolla okej, den här produkten, hur väl fungerar den med människor eller hur väl uppfyller den människors behov och problem? Specifika användargrupper liksom. Och Lean UX var helt enkelt samma sak som Lean Startup men med kvalitativa metoder istället för kvantitativa och tänkt som ett komplement till Lean Startup. Okej, nu har ni kollat att det verkar bli market fit på det här. Men varför? Och så kunde man fråga liksom. Så det var grundtanken. Så den första varianten av Lean UX är väldigt mycket Lean Startup.
Man kollar, kommer det här att lyckas? Finns det en marknad för produkten helt enkelt? Kommer den att användas?
Ja, om man gör den strikt med vetenskapsmetodik. Så att man har hypoteser och validering i den variant av Lean UX som nu poppis är ju då ett arv av det. Men det är lite, det som då framför allt skiljer kanske är att det var tänkt att man skulle använda Lean UX när något var så riskfyllt så att inte vanlig UX-metodik räcker till. Så man såg att UX-metodik är fullt tillräcklig för att göra den utforskning av problem och lösning som man behöver. Förutom i vissa fall där det är så här, allting kommer fallera om vi inte har stenkoll på den här biten. Ja, men då gör vi Lean UX under en liten stund. Och sen slutar vi med det och så går vi tillbaka till UX när det är mindre riskfyllda saker.
Nu blir jag nyfiken, vadå riskfyllda saker?
Ja, bra fråga. Tack för att du frågade. Nej, men risk är ju egentligen det som vi inte vet. Så det här med att man pratar om att Lean UX är har lärande fokus. Så är det precis det det har. Lean UX handlar om att liksom minimera risken genom att förstå problemet eller lösningen djupare. Vad den skulle ha för typ av effekt på målgruppen.
Om vi börjar att bena lite i Lean UX beståndsdelar då. Hur skulle du vilja beskriva några typiska beståndsdelar?
Får jag beskriva processen av den här första varianten av Lean UX?
Ja, det är en jättebra idé.
Bra, häng med här då.
Yes, nu kör vi.
Jo, det börjar ju med att man har en problemdefinition eller en lösning. Beroende på om man befinner sig i problemspace eller i lösningsspace när man jobbar. Och ett problem kan vara så här, men vi tror att de här användarna har ett sånt här behov. Och en lösning skulle kunna vara, vi tror att just den här knappen skulle uppfylla ett sådant behov. Och vad man försöker göra är att man försöker definiera det här problemet eller den här lösningen ganska väl i textform oftast. Och sen så bryter man ut alla antaganden ur den. Ja, de här människorna, är det verkligen de som är vår målgrupp? Eller ja, det här behovet, har vi verkligen formulerat det på rätt sätt? Och så vidare. Och så får man en hel lång lista med olika antaganden.
Mm.
De prioriterar man i riskordning. Så det är som de som man vet minst om, som skulle kunna innebära att allting går åt pipsvängen om de inte stämmer, tar man och plockar med in i Linux-processen. Mm. Och när man kör Linux-processen då, så bygger man ett experiment runt det som är, man bygger en hypotes då. Vi tror att den här målgruppen är den rätta målgruppen för det här problemet, som ett exempel.
Mm.
Och så försöker man, det här är vetenskapsmetodik, så försöker man definiera vad är framgångskriterier för det här. Vad innebär att det här stämmer, det här antagandet, den här hypotesen. Och det kan vara, jo men 9 av 10 säger, jajamän, vi har det här problemet, exempelvis.
För man vill ha en mätbar output på det där antagandet. Då helt
annars vet man inte, men den kan mycket väl vara kvalitativt mätbar.
Mm, just
det. Sen så hittar man på ett test. Och det kan man göra på mängder med olika sätt. Det exemplet som jag brukar dra, som jag tycker är ganska kul, var att jag undervisade en grupp studenter för ett antal år sedan som ville ta reda på varför inte UX har fått större genomslag i industrin än vad det har.
Det är spännande.
Och då var ett antagande de hade var att chefer vill inte budgetera in UX i projekten. Kanske för att de inte vet vad det är eller varför eller och så vidare. Så vad den här gruppen med studenter gjorde var att de tog med sig lite monopolpengar ut, så gjorde de en liten sån här Lyxfällan-style-tavla.
Mm-hmm.
Och så satte de monopolpengarna i händerna på ett antal olika chefer. Och så hade de ett antal olika aktiviteter och så kollade de hur de budgeterade. Och då visade det sig att cheferna la ju en ganska stor pott pengar i UX. Och då kunde de fråga, varför då? Jo, men det är jätteviktigt. Och så var det inte det som var grejen då. Så de invaliderade deras antagande att cheferna skulle ha skita i det i budgeten liksom av olika skäl.
Det var ju ett jättebra test. Väldigt handgripligt.
Ja. Mm. Väldigt handgripligt och hade inget överhuvudtaget att göra med någon specifik lösning de skulle bygga senare. Utan de testade antagandet.
Just det.
Och det är tanken med Linux-processen i sig. Att man hittar på någonting som kan testa antagandet. Jag vet exempelvis att när Mathem, när de började med sin, nu ska vi leverera ut mat. Så kollade de på andra tjänster som gjorde motsvarande leveranser men det var inte mat. Då frågade de helt enkelt ett antal saker till personer som nyttjade de tjänsterna som hade med att göra med schemaläggningar och hur ofta och känns det tryggt och såna här saker. Så de testade inte alls på, nu ska vi se om de gillar mat, utan de testade det här konceptet, den här tanken, det här antagandet vi har att ni skulle gilla att få saker hemlevererade, stämmer det? Och det var också en typisk Linux-process. Så det handlar egentligen om att fejka en upplevelse så att man kan få svar på ett antagande.
Mycket mer det än att man faktiskt levererar en första liten produkt då.
Exakt. Så vi är fullständigt kvar i utforskarläge. Vårt hela syfte här är bara att lära oss mer.
Mm.
Det finns ingenting med att men vi ska bygga någonting. För det kan vara så att vi lär oss att vi inte ska bygga någonting. Har vi då byggt någonting tidigare så har vi slösat pengar. Och därav lean-aspekten i det hela. Vi ska ha så lite slöseri som möjligt.
Och det är väl en tanke som de flesta skriver under på. Att slösa inte bort pengarna. Har vi upptäckt något på 2 veckor som inte är värt något så är det ju fantastiskt bra.
Och ändå så ser jag då mestadels när folk säger att de kör Lean UX så bygger de saker i utveckling och skickar ut live på sina sajter och liknande och testar eller så. Vilket är en enorm mängd slöseri.
Ja, det är inte bara en prototyp light då, utan du menar att de skeppar ut alldeles för långt gångna saker.
Jag har i ett projekt tidigare reagerat biljettautomat i SJs biljettsystem som person. Det hade varit ett litet manus i handen.
Mm.
Det är ju superbilligt jämfört med att engagera 4-5 utvecklare under 2 veckor.
Ja.
Och det är det som är tanken med Lean UX egentligen.
Mm.
Den här sista punkten efter, när man har kommit på om det här validerar eller invaliderar, om man lär sig någonting på det och inte ser att nej, men antagligen stämmer kanske inte, eller det stämmer. Då hamnar man i ett begrepp som kallas för pivot or persevere, som handlar om att antingen så inser man att vi har fattat fel, då gör man en pivot eller ett lappkast som man brukar säga på svenska. Man ändrar riktning och ändrar därmed problemdefinitionen eller lösningen eller vad det nu kan tänkas vara som man jobbar med. Eller så gör man en persevere, att man härdar ut och konstaterar okej, nu har vi lärt oss mer om det här mest riskfyllda antagandet. Då är inte det längre det mest riskfyllda antagandet. Vilket är nu det mest riskfyllda antagandet? Aha, det är det här. Och så tar man nästa punkt. Grejen är då att det är inte meningsfullt att göra den här typen av metodik som är ganska rigid och ganska hård.
Mm.
Inte så stor eller tung, men spetsig liksom. Om det inte är saker som verkligen är riskfyllda. Så någonstans när man har gjort 2-3 varv i den här, så konstaterar man ju ja, nej, men nu kan vi nog bara bygga en vanlig UX-prototyp och gå ut och användningstesta den som vanligt. Så är man tillbaka in i vanlig traditionell UX.
Så för dig handlar Lean UX-delen är mest det här att kunna validera antaganden, och sen så övergår man i, ja, vad man nu vill kalla det för någonting. Annan metodik eller andra saker man gör. Hur involverar du folk i det här? Involverar du ett helt team, eller kör man lite med ett mini-UX-team eller själv? Eller hur jobbar du i förhållande till övriga medlemmar?
Den agila principen säger tvärfunktionellt. Och det innebär att du har ett team med alla de kompetenser som behövs för att ta en produkt från idé till leverans. Liksom.
Mm.
Så jag vill ju helst ta med mig alla i teamet, och jag vill gärna att teamet ska bestå av en bred uppsättning roller, vad som nu kan tänkas behövas i just den domänen och så vidare. Och sen så försöker man dela information så mycket som möjligt. Och det här agil UX-aspekten kommer in, att samarbeta så mycket som möjligt och på bästa sätt.
Mm. Hur gör man i sådana här? Så är ju biblioteksbranschen lite att alla säger att man känner domänen och känner sina användare. Så man behöver inte jobba så mycket där med antagande eller gå ut och undersöka så. Vad är dina råd?
Då skulle jag ju ta med dem och visa någon som inte kan domänen, som ändå måste använda systemen.
Mm.
Det är väl det som är mest effektivt. För att man är ju inte, man är aldrig användare. Inte i de situationer som vi är i. Det spelar liksom ingen roll. Vi är så insyltade i det här. Vi förstår processerna bakom. Vi är aldrig en vanlig användare. Mm.
Du har ju kommit in lite på det redan. För ofta så pratar man om systemutveckling och agila team och sprintar och Lean UX. Väldigt mycket i den här digitala systemutvecklarkontexten.
Mm.
Men skulle det funka på samma sätt om man vill testa tjänstedesigner eller kolla någonting i en fysisk miljö?
Oh ja, definitivt. Både agilt och UX och Lean UX kan man använda i alla situationer. Sen skiljer feedback loop-tiden sig då. Jag kan ta ett exempel. Va? När man har en färdig digital produkt som man bara håller på att optimera. Jag kan ta Amazon som ett exempel. Så gör de ju såna här kvantitativa Lean UX-liknande tester och samlar data. Jag tror att det är flera per sekund.
På små utsnitt gör de det, va?
På små saker, precis. Mm. Ändra en titel här, ändra färgerna på knappar och såna här saker. Och se vilken som funkar bäst. Så den nivån av liksom kort feedback loop på en halv sekund är ju inte rimligt att sträva efter. Utan vad man ska sträva efter är, vad har vi för feedback loop idag och hur kan vi korta den?
Det är en väldigt fin tanke där. Hur kan vi korta feedback looparna? I och med att varje loop handlar just om det där med lärande.
Ja.
Kan man sammanfatta det så att Lean UX behöver man inte hålla på så mycket med om man inte har den här riskdelen?
Ja, det kan man nog sammanfatta det som. Och det brukar vara vanligare när man vet mindre, när man är i verkligen en början av en produktlivscykel. Liksom. Då blir det kanske ganska ofta som man behöver göra den här typen av arbete för att lära sig mer.
Greppa UX, en podd om UX och bibliotek.
Um, Jo, jag har läst en hel del av dina blogginlägg. Du skriver ju om det som du nämnde också, att du är närmast besatt av processer. Mm. Och att ända sedan barnsben så har du sett processer. Kan du inte säga någon sån process som du såg när du var liten?
Jag tror jag hängde upp mig ganska mycket på hur schemat såg ut för en skolvecka. Okay. Det är liksom det jag minns, att jag kände att det här är en fin struktur. Den här hakar jag på. Så det var väl där det började.
Och men vad är det som är så mysigt med processer?
Strukturen, tror jag. Och möjligheten att bryta från strukturen. Om man har förstått vad processen innebär.
Är det som att du ser mönster då? Eller liksom ett flöde? Eller?
Ja. Jag kan stå eller titta på en restaurang eller en lunchrestaurang typiskt med buffé.
Ja.
Jättekul. Då kan jag ställa mig i ett hörn och kolla. Det är väldigt tydligt när de har ställt så här pannkakorna efter filten och vispgrädden. Ja, det där var inte så smart.
Ah, du ser dåliga processer också?
Eller? Oh ja, oh ja.
Häftigt.
Har du någon sån riktig UX-förebild? Någon som du följer och ser upp till?
Oh ja, en hel hög faktiskt. Här kommer listan. Var med och anteckna här nu.
Ja.
Vi kan ju börja med Janice Fraser. Hon som uppfann Lean UX. Hon är inte UX-are längre, men hon jobbar inom produktutveckling och har alltid bra grejer att säga. Superbra på YouTube.
Kolla upp.
Japp. Och när hon körde igång det här så jobbade hon med Laura Klein och Kate Rutter. Laura Klein skrev en bok som heter UX for Lean Startups. Mm. Som var en första liksom tolkning av det som Janice sa. Den är lite rolig, och hon och Kate Rutter har ju då den här podcasten What Users Do.
Också bra tips.
Japp. Och jag skulle vilja nämna en lokal förmåga också faktiskt. För det finns så himla mycket bra UX-are nära här som man kanske inte ser och kanske är svåra att följa. Men jag har förmån att jobba med en just nu som tänker i alla de här varianterna som jag har pratat om. Hon har verkligen förmågan att liksom verkligen triangulera så här kvantitativt, kvalitativt. Men vad är vettigt för stunden? Vad ska vi göra nu? Och byta process liksom on the fly nästan.
Mm.
Hon heter Maria Wikfors. Hon är helt awesome. Oh. Det är jättekul att jobba med henne.
Vad roligt.
Kanske vi kan ha som gäst.
Ja. Men ska vi börja runda av då? Mm. Och tusen tack, Martin. Det var så himla trevligt att ha dig här. Och väldigt lärorikt.
Mm.
Jag lärde mig massor, måste jag säga.
Så. Vad bra. Jag brinner för att dela med mig, så det är väldigt kul att få vara med.
Ja, underbart. Vad säger du, Karin? Ska vi säga tack och hej?
Ja, det tycker jag. Tack för att ni lyssnade. Och glöm inte att följa oss på Instagram. Tack och hej, leva på sig.
Podden spelas in av Blender Learning-teamet och produceras av Chalmers bibliotek. Exekutiv producent är Sofia Toivonen.